Jag hade min första riktiga depression på våren 2018. Under hela mitt liv fram till dess hade jag varit en deppig typ i meningen att jag såg livet som framförallt bestående av en massa elände, ensamhet och tristess. Men glädjeämnen fanns ändå alltid där. När jag var liten var det Kalle Anka. Att sitta inne en stilla sommardag och beta av mina stora travar av Kalle Anka och Company som jag girigt lagt beslag på i diverse second hand butiker och loppis över Sverige. Det var en ren fröjd, lyckan i koncentrat. Man såg att i några tidningar ner i högen fanns det en Don Rosa följetong. Och nu hade jag faktiskt köpt nästgående nummer så att jag fick ett riktigt klimax på ryckandet i den metaforiska pojksnorren. Men allt i sin ordning, den karamellen sög jag så gärna på. Det är trots allt vad karameller är gjorda för, att dra ut på det söta. Allt annat vore slöseri. Man måste tidigt lära sig ransonera om man ska få ut något av livet. När en annan ranson till slut avskaffades tänkte jag plötsligt inte så längre. Jag hade fått en egen dator via skolan, en MacBook. Och den auktoritära begränsningen av skärmtid till en halvtimme varannan dag gick inte längre att upprätthålla. Regeln som syftade att ge mig en barndom likt mina föräldrars, med skrik och lek utomhus, hade fått motsatt effekt. Jag hatar att vara ute. Kompisar var hårdvaluta och något jag inte hade tillgång till i långa perioder. När jag gick i skolan tillbringades rasterna så att jag gick jämna varv kring skolbyggnaden fram till att klockan ringde in nästa lektion. Hatade rast. Jag hatade lektionerna också för den delen. Skolan som sådan. Jag var 10 år. Första gången jag började fantisera om att ta mitt liv. Hemma vid var det samma visa. De påtvingade rasterna tillbringades av att gå bort till Ica, gå iväg förbi lekplatsen och sen ut mot sandtaget och tillbaka hem längs den stora men avvikande vägen som gick åt Underås. Rutten hade med tiden formats så att jag var ute precis så länge jag behövde och inte en sekund till. Nu blev jag äntligen frisläppt och den första tiden ägnade jag åt att spela ut Zelda och Mario-spelen till Nintendo 64. Sen blev det Minecraft och sen Counter-Strike för fulla muggar och Binding of Isaac och www. Parallellt med detta började jag öva på att lösa Rubiks kub. Jag fick ett plötsligt infall en dag när jag såg en på akademibokhandeln för sisådär 200 spänn. Inte prisvärt på något sätt. Man kan få 100 gånger bättre kinesiska kopior för bara en fjärdedels kostnad. I början gillade jag uppmärksamheten på skolgården. Wow! Ah! Gör det igen! Flera andra började ta efter mig som de hade gjort med jojandet. Jag var konstigt nog något av en trendsättare, trots att jag tillhörde bottenskrapet i popularitet och status. Jag upptäckte en oändligt fascinerande teknik någon gång i gymnasiet. Fotogrammetri. Ett sätt att skapa 3D-modeller utifrån en massa bilder tagna av ett föremål från olika vinklar. Det fastnade jag i ett bra tag och blev hyfsat kompetent. Min dröm var att fånga ett helt hus, både exteriör och interiör, så att man sen skulle kunna vandra genom det i VR. Ett ögonblicks tagning, flera plan av magnitud, högre än ett vanligt sketet fotografi. Men så bra hann jag aldrig bli. På gymnasiet återupptog jag kublösandet. Nu lockades jag inte längre av folks blickar eller ändlösa frågor och reaktioner. Jag sökte upp avskilda rum och avlägsnade mig från allt vad åskådare hette. Det var övning, inget jävla framträdande. Jag nådde någon slags platå på 30-40 sekunder. Snabbare än så blev jag aldrig. Inte heller klarade jag av alla datorspel jag hade velat. För något hände strax innan sista året på gymnasiet. Det var fingerlederna som till slut gav upp. Och alla dessa glädjeämnen gick upp i rök. Bom. Inget kvar. Hur ska man hantera det? Hur skulle du ha hanterat det? Min reaktion blev att förälska mig i Elias lillasyster. Hon blev mitt glädjeämne, mitt enda. Jag lät mig svepas med av hennes ungdomliga, spjuveraktiga sätt. Hon var en klätterapa. Jag var livrädd. Men hon pushade och utmanade mig och i förloppet kände jag att jag kom henne närmre. Kanske rent av upptäckte jag något nytt hos mig själv. Jag visste såklart, innerst inne, att det inte fanns någon chans i världen att hon kände samma för mig. Så när känslorna gått för långt ringde jag helt enkelt upp och läste ett föreskrivet manus. Det förklarade jag vad jag kände och att jag hädanefter måste ignorera henne i skolan eftersom, tvärtom det gamla visdomsordet, frånvaro inte gör hjärtat mer ömt. Inget utrymme för svar, det var en deklaration och ingen diskussion. Hennes sista ord innan hon la på var okej, godnatt då. Nu hade jag återigen ingenting. Fast då fick jag Samuel att haka på mitt intresse för hallucinogener, som vi plockade, köpte och intog, tillsammans och var för sig. För honom slutade det i självmord och för mig slutade det i att jag ändå kom fram till att det viktigaste i livet var mänskliga relationer. Och så blev jag den jag är. So I will avoid you, pretend I don't know you'll take what it will take. And I know it's not nice, it is shitty to be precise. I am asking for absence's sake. Your voice cracking underneath your ass was to me. I hope that it wasn't to cry when you said so yours is still there and good night. I hope you were cracking a smile. Fram till våren 2018 hade den olyckliga förälskelsen i mångt och mycket gått över. Jag var tillbaka på mitt normalläge, en svartsynt enstöring. Med en skillnad. Allt det där gamla som gjorde livet värt att stå ut med, alla naggande godbitar, var borta. Även sånt jag fortfarande till viss del kunde göra var inte längre kul. Det gick så långt att mat knappt smakade längre. Som om jag gick runt och var täppt i näsan jämt och ständigt. Så det var så här det kändes att vara deprimerad. Det var vår och det gladde mig inte alls. I år är jag ändå glad över vårens ankomst. Det kanske tyder på att jag inte är deprimerad nu. Jag vet inte. Jag väljer att citera låten jag sjöng på skolavslutningen efter min gymnasieexamen. Springtime is the season where everyone's a friend. Loneliness and desperation both come to an end. No matter how you died through winter, in spring you're born again. Your life might not be going good, but spring helps you to pretend. Det var en lång inledning. Swisha hemskt gärna en slant till 073-8755-896. Jag tänkte att jag ska lägga en större andel av det jag får in på marknadsföring. En tredjedel kanske. För det känns relevant nu att sprida podden. Jag läste en artikel av Minna Höggren som efterlyste unga män som berättar om sina liv litterärt. Vilket hon inte kunde hitta. Nå, här är jag. Och spänn fast era säkerhetsbälten, för nu blir det åka av i mitt förmodligen mest självutlämnande avsnitt någonsin.
hade ju sagt att vi skulle hem till mig. Om du ville ändra dig, om du ville ändra dig, kunde du väl ha sagt till mig. Inte bara sprungit iväg och skrattat. Jag vet att du inte skrattar åt mig, men hur kan du veta att jag vet? Solen går ner och jag sitter kvar här nu. Det blir kallt, jag sitter kvar här. Jag dödar myror och jag väntar på att du kommer. Kastar småsten, jag väntar på att du kommer. Undrar var du är nu, undrar vad du säger nu. Som King Kong är jag ser ett pris upp till två. Och går och lägger mig. Jag ligger vaken och jag väntar på att höra hur nyckeln finns i nyckelhålet. Och lampan tänds i hallen. Undrar var du är nu, undrar vad du säger nu. Jag har gått en kurs i ett halvår nu och vi dansar hela natten på en fritidsgård.
Jag tiggde pengar från mina föräldrar för första gången. Lönen hade kommit in. 6 000 i lön och ja, sen 4 000 gick bort i hyra. 1 502 kronor till Björn, 800 kronor för busskort. Gick back bara på det för att inte tala om att ha råd med mat och små förnöjsamheter. Det kändes inte bra, men jag var ju tvungen. Mamma sa att jag såklart fick lite pengar, men kom ihåg att du alltid är välkommen att flytta hem igen, när som helst. Du kan börja plugga och bo här gratis. Men jag ville inte. Jag tänkte fortsätta kämpa. Den där kvällen när jag tog schack med Robert hade jag skrivit till Maja och berättat om just det, att jag gjorde det. Men så en kväll såg jag henne på Tinder. Och då kände jag att jag började skriva till henne och förklara mig. Jag vill bara tillägga att jag just såg dig på Tinder. Det hade jag inte gjort när jag skrev till dig. Så du inte tror att jag skrev bara som någon slags booty call. Jag trodde du fortfarande var tillsammans med John. Jag skrev för att det var länge sedan vi hade hört. Simple as that. Inget svar. Stella skulle komma över en kväll. Hem till mig i fucking Brandbergen. Det var bestämt. Men hon blev sjuk. Så det blev aldrig av. Inget mer blev av mellan oss. Jag försökte få henne att följa med till Söderkällan ett par gånger, men hon ville inte utmana ödet, trots att jag sa att de aldrig kollade lägg om man var där tidigt. Hon började störa sig på att jag alltid föreslog att vi skulle ses och dricka. Det kändes som att vi sa farväl som vänner, men det verkade inte som hon upplevde det. För långt senare märkte jag att hon hade blockerat mig på SoundCloud. En gång när jag hade dragit igenom uppbrottet med Jenny för 15:e gången sa Alexandra att jag inte kan träffa någon som jag är nu. Hon skulle inte rekommendera mig att gå in i ett förhållande och hon skulle verkligen inte råda någon annan att gå in i ett förhållande med mig. Jag var för känslomässigt skadad. Jag blev ledsen och hon kramade om mig, men orden satt kvar. Hon sminkade mig och tog på mig en festdress. Jag var snygg som kvinna, dessvärre inte som man. Fågelkvalsterbetten kliade fortfarande rejält och jag fick nya varje gång jag sov över. Christina, I saw you in a magazine. Your eyes shone like pearls all over the world. I can't wait next time I'm going to see her. Playing the part of pretty ballerina. What a way to carry on. You want me to cool next to leading me on. With me all alone. And you in your belly hole. En dag var det plötsligt slut på riktigt med Joel. Alexandra var nu singel. Hon hade skapat en ny Tinder, en fresh start, så att hon slapp allt gammalt bråte som låg i meddelandekorgen på det gamla. Citat. Seriemonogamist. Älskar djup kärlek men har samtidigt ganska hög standard på relationen och framförallt kommunikationen. Cons. Jag har inga direkta hobbies. Gillar inte att släppa kontrollen. Inte den mest socialt våghalsade. Pros. Otroligt omhändertagande. Gillar små projekt i hemmet. Bra på att jobba bort dåliga beteenden. Träffar gärna mina vänner på sunkak. Slösar tid på att kolla på serier. Går på stand-up. Slutcitat. Och så, vad ska jag med ett foto på dig som hennes anthem? Nej, men jag tror du kommer vara superframgångsrik, skrev jag. Jag börjar redan känna ett visst mått avundsjuka / svartsjuka mot dem du kommer dejta. Inte en känsla jag är stolt över, haha. Fokusera på dina pumor istället. Blink smiley. Daniel Lampinen hade skickat en vänförfrågan till henne på Facebook. Något vi båda tyckte var underligt. Det var nog för att jag var kompis med henne. Hon skrev och undrade varför och han svarade generellt nätverkande. Förra årets novemberfest hade varit trevlig och spännande, men ingen succé. Jag hoppades på bättring november 2019 när jag skulle ta med Alexandra. På vägen hem från jobbet hade jag hämtat ut nytt recept på sertralin. Jag hade gått några dagar utan och började bli orolig på riktigt av att alla brain zaps jag hade börjat få skulle få mig att slinta med cykeln. Passade på att köpa en tetravin också. Den började läcka så att innehållet i min väska blev vitt vinvått. Så jag tvingades kapsla in den i ett par plastpåsar. Såna mjuka 3-literspåsar som jag använde för att fånga upp min säd efter orgasm. Vi förfestade en stund i Husby. Hon bytte om till en röd och vitrandig tröja och bad mig blunda eftersom hon inte hade någon BH. Jag kollade åt ett annat håll men vände tillbaka blicken en sekund för tidigt och fick en kort men ljuvlig skymt av hennes bröst. Hon blev inte så förbannad som man kunnat vänta sig utan skrattade till lite och ryckte på axlarna. Det skulle väl hända förr eller senare. Hon var fruktansvärt bekväm med mig. Vi åkte iväg mot Robert. Hon i sin randiga tröja och jag i en mustasch som hon hade målat med tusch. Båda berusade på vin. Årets tema var Frankrike. Jag hade såklart med mig en massa lustgas och på så sätt var jag en positiv nettogivare. Jag orsakade nog mer glädje än jag fick ut av kvällen. Det fanns tillräckligt för att alla skulle kunna ta några patroner. Det var fint att se Alexandra återförenas med Kalmar Jesus. Elias dök också upp. Han satt och pratade med Erik Julström och frågade om D6AA-texterna var på riktigt. Verkade inte som om den skämtsamma tonen framgick. Högtalarna i rummet spelade massa gammal 60-tals fransk musik. Il pleut, le sifflet du train des cris, des gens qui s'enfuient, quai 2, des enfants qui pleurent, moi je cherche un abri. Où est la sortie? Étranger à cette foule qui se ferme devant moi. Près d'une porte qui tourne, la rue m'emporte déjà, je suis là. Étranger à cette foule qui envahit le trottoir. Parmi ces bruits qui me saoulent, j'ai peur soudain dans le noir. Le noir, le noir. Alexandra började må dåligt efter ett tag. Jag vet inte om det var alkoholen eller lustgasen eller det faktum att hon nyss hade gjort slut med Joel. Kanske alla tre i samverkan. Vi gick in till köket för att hämta vatten och där satt Björn. Alexandra visste ju mycket väl att det var min svurna fiende men småpratade ändå trevligt med honom. Som vuxna personer gör. Jag gjorde ett försök att småprata också men sen gick jag muttrande något hatiskt tillbaka till vardagsrummet. Vattnet hjälpte inte och istället la vi oss tätt intill på Roberts säng på bredsidan mot väggen. Vi höll om varandra och det var supermysigt. De andra fick ta av de kvarvarande patronerna bäst de ville. Alexandra mådde fortfarande dåligt och natten var ung, bara 11:00. Hon sa att jag inte skulle tänka på henne utan stanna kvar och ha det kul. Men det föll på döva öron. Det var liksom helt självklart att jag följde med henne när hon gick därifrån. Alexandras vänskap var baserad på följande punkter. Rusmedel, såsom alkohol och lustgas. Det hände aldrig att vi umgicks utan att minst en av dessa var närvarande. Björns vänner. Hon hade fört mig och bandet samman och det var en match made in heaven. Det var som om vi var i ett tresamhetsförhållande. Vi sa ofta att vi älskade varandra, även om hon var noga med att understryka att hon älskade mig som en kompis. Åtminstone var det implicit. Men båda två älskade Björns vänner på ett nästan romantiskt och sexuellt vis. Det var sån mästerlig lyrik och såna fantastiska melodier att man inte kunde hjälpa att bli kär. För egen del målade Richard Schickes texter en bild av den tysta och snälla killen vars känsloliv var minst lika komplext och svårtolkat som stereotypen är av kvinnors. Och vars känslor var så starka att de kunde försätta berg. Jag tyckte mig uppleva ett fullkomligt släktskap till det som beskrevs. Men det slog an lika starkt hos Alexandra också, så tilltalet måste ha varit mer allmänmänskligt än att bara beskriva den försynta unga mannens erfarenhet. En gång när vi satt i hennes soffa och lyssnade på musik så satte hon på Åkrar och himmel och bad mig särskilt fokusera på raderna när berättarjaget ringer sin mor och hur sorgligt Alexandra tyckte det var att modern inte kom ihåg något om hans barndom. Det var länge sedan det, förutom att du var väl som barn när mest du var glad. Jag spelade upp den låten för min mamma någon gång senare och jag minns att hon efteråt frågade om jag kände igen mig i texten. Jag fick känslan av att hon helt hade missat att det var en retrospektiv och självironisk låt, utan bara hade fastnat på raden om att Svensson glömmer bort att leva sitt liv, men det finns annat än han, det finns vi. Men det var bara vad jag antog. En annan gång jag minns satt jag och Alexandra och tog lustgas på lekplatsen i Björns trädgård och hon var jättefull och började må illa. Hon gick och spydde och la sig sedan ner mot väggen i en koja för att samla sig. Men hon sjöng ändå med i låten KBH singel med mig så högt hon kunde.
Jag brukar inte stjäla mina händer på dina hälar. Du kan börja varje morgon till ljudet av din barndom. Och jag kan inte önska mig något mer än dig. Naken bredvid mig och kyrklockorna en solig förmiddag i Köpenhamn.
Till sist hade vi den skamlösa kommunikationen. Den jag aldrig hade upplevt med någon annan. Den som hade tagit och fortsatte ta mig med storm. Nyligen hade vi börjat med olika närhetsbyggande övningar. En del var såna där som gick ut på att se varandra i ögonen i 10 minuter. Som vi hade gjort när hon var hemma hos mig på Forskarbacken. Hon hade installerat en app också, som var som en kortlek med en massa intima frågor. Exempelvis, vad gillar du mest med din partner? De flesta var riktade mot par. Vad tänkte du första gången du såg din partner? Och så vidare. Och vi hade börjat ge varandra ryggmassage. Av på överkroppen helt. Hon kollade på någon tv-serie på tvn medan jag var fullt fokuserad på hennes vackra rygghud. Sen bytte vi. Hon var mycket bättre än jag. Det blev ett lika vanligt inslag vid kvällarna i Husby som att vi sov tillsammans, det vill säga 100% av gångerna. Under den här tiden övergick jag till att veckovis sova oftare i Husby än i Haninge, 3-4 nätter i veckan. Och jag älskade varje sekund. Det var grunderna för vår relation. Det var någon gång när jag skulle ut och dricka öl på Söderkällan med Robert. Jag hade inte råd, men han var lika sugen som jag och han hade ett fast jobb med en hyfsat hög lön. Så han skulle bjuda. Nere vid Gullmarsplans plattform tänkte jag att det var typiskt att tunnelbanan var försenad upp till 10 minuter. Tidigare spårfel. Det bekom mig inget vidare förutom kylan, så jag tog det nyktra beslutet att värma mig i buren. Där hittade jag en pillerkarta med en vit liten godbit kvar. Jag minns inte exakt vad det hette Jag kände inte igen namnet, men en googling visade att det var en generisk variant av en känd opiat eller opioid. Vilket jävla flyt. Jag hade alltid tänkt att det fanns två sorters knark jag aldrig skulle testa, benzo och opiater. För att jag tyckte mig känna mig själv väl nog att veta att jag skulle fastna. Men det här var en gåva från ovan och jag tänkte inte låta gratis godis gå till spillo. Den delades med Robert. Jag visste ju inte exakt hur stark det skulle vara. Så det var säkrast att dela på två. Sen stod jag ju också i tacksamhetsskuld till Robert. Eftersom han bjöd på byra. Jag inbillade mig att effekten började kännas av efter en halvtimme till kvart. Jag var jävligt glad och lugn. Tillräckligt lugn att jag kände mig manad att berätta en sak för honom som jag aldrig hade vågat avslöja tidigare för någon. Jag försökte få honom att lova att inte berätta för någon. Och han sa att något sånt kunde han inte svära vid. Risken fanns att han kom ihåg det jag hade sagt, men inte förbudet mot att vidarebefordra det. Jag tänkte att det nog kommer framgå med största tydlighet hur känsligt det var och körde på ändå. Det är en dålig kombination att vara nyligen puberterad och nyfiken på hur jämnåriga ser ut utan kläder samt att vara tekniskt begåvad. Det fanns en sak som hette Darknet där man gjorde inköp av knark samt vissa andra saker. Det fanns en sida som hette Hard Candy. Det var möjligt att jag onanerade till bilder av tjejer i min egen ålder som poserade nakna. Och det var möjligt att jag drog den till tjejer ännu yngre, upphetsad av hur fel och förbjudet det var. Jag må ha varit blott 13 år gammal, men det var förkastligt på alla sätt och vis. Det var inte jag som betalade för internetåtkomsten. Tänk om av mina föräldrar hade fått ta straffet för ett brott orsakat av min överkåta förvirrade hjärna. Jag gick runt minst 1-2 år efteråt och var livrädd för att jag skulle vara pedofil. Nu släpptes några kilo stenar från mitt bröst. Men jag skämdes fortfarande något enormt över det. Jag hade runkat till och kommit till barnporr i en ålder då jag ändå var medveten om rätt och fel. Jag kommer inte försvara mig mer än att säga att det var något jag gjorde ett par gånger under en väldigt förvirrad ålder och självklart inte har gjort sedan dess. Får se hur många lyssnare jag kommer tappa nu.
Snart så kallas jag säkerligen för pedofila gubben.
Kristina kom efter ett tag. Jag bytte genast samtal sen. Klockan var 10 minuter till stängning och sista beställningen hade redan skallat ut när en rultig tjej kring 30 kom fram till vårt bord. Hon presenterade sig som Dagge och förklarade att hon var ansvarig att samordna en ny klubbsatsning som Söderkällaren skulle göra. Specifikt riktade hon sig till Kristina och frågade om hon gillade indie. Musik alltså. Åh, oh, nej men vad bra. Då är jag inte en så dålig människokännare som man kan tro. Har du någon DJ-erfarenhet? Och även om du inte har det, skulle du möjligen vara intresserad av att hålla en indiekväll här någon gång efter nyår? Sen kollade de på oss andra också och sa att vi kanske ville ha med. Jag förklarade att jag och Robert faktiskt var mycket musikintresserade, ska du veta, och till och med hade en podd helt tillägnad ämnet. Och Robert hade dessutom en skaplig erfarenhet som just DJ. Ändå var det Kristina hon hade gått till. Men det är klart, hon såg mycket mer ut som man kan tänka sig, en sån en indietös, en pandaflicka i pastellkvadrat. Dagge hade kört hagelbössemetoden. Jag menar verkligen, bara gå fram till ett gäng, vem vet vilket i ordningen, och ställa en sån spontan fråga. Helt framgångsrik ändå. Ett projekt, ett grupparbete, det var vad jag behövde. Ett sammanhang.
Thank you.
Jag gick på Carmen utan Alexandra en gång. Hon hade meddelat i förväg att hon inte skulle komma, vilket betydde att Joel var där. Till Alexandras irritation och ångest. Hon ville inte under några som helst omständigheter att Joel skulle fortsätta vara en del av onsdagsgänget. Visst att han hade blivit kompis med Koski och de andra, men det här var hennes sammanhang. Och fortsatte Joel komma dit mobbade han ut Alexandra ur det enda kompisgäng hon hade och ett hon var mycket förtjust i. Jag försökte att inte låtsas om Joel. Det var inte otänkbart att han såg mig som en stor bidragande faktor till att Alexandra hade gjort slut. Pratade lite med en man som kallades baronen istället. Han hette så bara, alltid. Jag vet, ärligt talat, inte vad hans egentliga namn var. Jag hade börjat kolla på Arkiv X och det väckte naturligtvis stor nostalgi hos honom. Men Koska avbröt för att ännu en gång dra anekdoten om när han hade lurat baronen att han och en annan kille var bögar och nyss hade bögat när baronen kom över för att röka. Baronen hade ursäktat sig snabbt och därefter hemvandrat muttrande i en febril homofobisk gräsnoja. Efter den historien började jag och Oskar såklart bråka om tredje säsongen av Twin Peaks. Han var ändå en av de som älskade säsong 2 men tyckte att säsong 3 var pretentiös, artsy-fartsy skit utan någon som helst substans. Jag höll inte med. Började prata med en främmande man som hette Felix och vi drog till Kellysen. Vi la till varandra på Facebook men jag har inte vågat skriva eftersom jag inte minns något alls om honom. Det skulle kännas pinsamt. Jag till Alexandra den 8 december. Jag drömde att jag fick en notis på min mobil om att Jenny hade godkänt min vänförfrågan. Och sen att hon hade skickat ett meddelande. Hon skrev att hon hade flyttat till Sverige nu. Och frågade om jag ville träffas. Jag skrev att, men du ville ju inte det. Hon svarade att hon var tvungen att göra slut för att hennes ekonomiska situation var instabil då. Men att nu var den bättre. Och att hon ville att jag skulle skicka en bild på mig själv. Och att vi skulle börja träffas igen. Det kändes så jävla verkligt och jag var helt och hållet lycklig. Sen vaknade jag. Fy fan. Mitt skrivande hade stannat av. Jag frågade Alexandra om jag fick komma över någon gång och sitta i samma rum som henne medan jag skrev. Så att hon kunde vara mitt överjag som dömde mig när jag inte höll fokus på det jag skulle. Okej, visst. Och så var jag där. Ja, skrivandet varade inte länge innan jag blev allt för entusiastisk att berätta om indiepopklubben som skulle anordnas. Och hon var lika glad över det som jag. När vi sedan hade börjat dricka letade vi efter mina blotter en stund. Jag kollade under sängen och fann en stor, vit, halvt translucent plastlåda. Den väckte frågor som hon ogenerat besvarade genom att dra ut den och visa upp sina sexleksaker. Jag var mycket nyfiken och ställde frågor. Jag tog upp min Aneros, att det var den enda penetrerande leksaken jag hade och att jag kände att jag låg i lä. Då plockade hon fram en svart matt vibrator vars stam bestod av kulor trädda på en tänkt tråd, lite som en julgran. Den kunde jag få låna om jag ville. Ja, gärna. Jag skrattade till och tänkte att den här kvällen började ju bra. Jag skrev några dagar senare i ett meddelande att den var ju superbra, fick en sån himla orgasm. Jag gav henne en gnuggig tatuering i form av en dödskalle sen. Vilken indigullig grej.
Åh, det passar till din image, för du är indie cute. Allt som fattas är en indigullig tjej. Hon
Hon ska vara klädsamt anorektisk och med rösten ställd på mute och se ut som Natalie Portman i Garden State.
Vi ska på Pepplatte Day.
Kvällen gick dock ut för mot slutet. Jag undrade när vi skulle ses nästa gång. Den enda kvarvarande lediga kvällen i veckan hon hade kunde hon dessvärre inte träffa mig. Hon skulle träffa en kille från Tinder då. Han skulle komma över till Husby eftersom Alexandra hade varit hos honom första gången de sågs. Om det inte framstod tillräckligt tydligt av sammanhanget vad de hade sysslat med när de sågs kvällstid, sa hon rakt ut att de hade haft och med största sannolikhet skulle ha sex även denna gången. Gud vad underbar den här öppna kommunikationen vi hade var. Jag hade inte insett det fram till nu, eftersom hon inte varit singel, men jag hade målat in mig i exakt samma hörn som med Maja. En person man var attraherad av och som åtminstone hade potentialen att bli attraherad av en tillbaka, men som låg runt med varannan person i Stockholms stad förutom jag. En överdrift, men det var ju dit det var på väg. Jag kände kraftig ångest, en ättrig ägg som ansamlade blodet kring sig utan att låta det undfly såret ut till omvärlden. Alexandra frågade hur det var fatt med mig då jag plötsligt blev tyst. Jag kom väl med någon undanflykt. Men sanningen kom fram i ett meddelande sen när jag satt och väntade på tunnelbanan hem. Den råa, ärliga, oförvanskade sanningen. Jag skrev: förlåt. Om jag känner att någonting gör ont på riktigt ska jag säga till. Likaså tycker jag att du ska säga till om det är något med mig som är jobbigt, för att det ska bli jämnt. Jag vill ju inte vara en börda liksom. Men det är väldigt många saker jag tycker om dig som jag inte kan berätta. Till exempel att jag hade velat ta personen du skulle träffas plats. Det var därför jag ställde frågor om på vilka sätt han var mindre maskulin än jag. Nu börjar jag redan ångra att jag skrev det här. Men det var jättetrevligt att komma hem till dig. Köttfärssåsen var jättegod, musiken var jättebra. Den animerade serien på Netflix föll mig inte lika mycket i smaken, men det spelar ingen roll. Jag hoppas att du hade lika kul som jag. Och lycka till på jobbet imorgon, hjärta. Jag ska jobba då också. Hon svarade att det är okej att jag känner så. Så länge jag upprepar i huvudet att vi två passar bäst som kompisar var hon nöjd. Men så kände ju inte jag. Jo, jag förstår det på ett rationellt plan. Jag ber om ursäkt att jag blir så fysiskt närgången när vi träffas. Jag ska sluta med det. Jag har inget problem med fysisk närhet så länge den är kravlös och platonsk. Jag svarade: men du ska veta att jag inte vill dig något dåligt eller att du ska vara obekväm. Jag inser att en person som är obehaglig säkert skulle säga så också, men jag menar allvar. Jag fattar, oroa dig inte. Nyss hade jag alltså skrivit till henne mellan raderna att jag ville träffa och ha sex med henne. Att jag ville ge henne njutningen hon förtjänade istället för att den där andra snubben skulle göra det. Hon berättade glatt om sitt nya spännande singelliv och allt jag kunde göra var att berätta att jag inte var glad för hennes skull, eftersom jag också ville ligga med henne, och valde hon inte mig så valde hon bort mig och gjorde mig ledsen. Det är ett riktigt skitstövelbeteende. Kunde hon verkligen ta det så väl som hon gav sken av?
I must admit, I felt some relief. When the sun began to sink, I mean, who really wants to see things in blinding white, blinding white, blinding white.
Jag träffade Sara en gång till. Samma visa som förra gången. Vin i stora glas, film, The Prestige på mitt initiativ. Mys, kyssar, sängdags och sex. Jag fick prova en korsett hon hade och jag sa att hon måste träffa Alexander någon gång, min bästa vän. Bönorna spilldes i det postkoitala snacket. Jag berättar hur dåligt jag mådde över allt sammans. Hon förstod men ändå inte. Jag nöjde mig med lite mys. Trösten det innebär att få full förståelse befinner sig sällan där man söker den. Dels var det den vanliga bekräftelsen på att jag inget var värt. Att jag var ful och äcklig och så långt ifrån ens liggmaterial man kunde komma. Jag var Sex and the City-zonad. En käck väninna man kunde låna ut en vibrator till. Men på sin höjd hångla med på fyllan för att kåta upp den riktiga hingsten som man ville bli tagen av. Men också att inte få det man ville ha mest av allt i världen. Bli nekad den där biten godis som fanns så nära ens mun att man nästan kunde känna smaken av den. Alla tilltänkta hinder för att det skulle bli något mellan mig och Alexandra var undanröjda. Men återigen, det var också samma hinder som stod i vägen för att det skulle bli något mellan Alexandra och vilken annan kille som helst. Det är frågan vilken av de två sorgerna som var mest dominerande. Hon hade börjat söka kontakt med sitt ex Rasmus också. Jag hade aldrig träffat Karn, men hatade honom redan sedan första gången Alexandra hade berättat om deras förhållande. Rasmus hade nästan regelbundet en gång i veckan haft vad som i princip var ett utvecklingsmöte med Alexandra. Där han förklarade exakt in i minsta detalj allt hon gjorde och alla saker hon hade gjort fel. Något mer motbjudande och psykologiskt nedbrytande kunde jag inte tänka mig. Men han var ju uppenbarligen bättre än vad jag var. Det var inte bara killen som nämndes tidigare som hon gick på dejt med. Hon berättade om en kille på Tinder som hon hade stora planer för. Det fanns en isbar i Stockholm, ett ishotellet i Jukkasjärvi i miniatyr, som hon ville bjuda honom på. Hon ville göra något speciellt av det, av kvällen med honom. Något att minnas. Något hon aldrig ville göra med mig. Hon hade ont om pengar dessutom, men detta var ändå något hon ville prioritera. Jag sa något fördomsfullt om dejtens latinamerikanska ursprung. Det var också en annan person som hon skulle gå på en sann blind dejt med. Personens kompisar hade reggat en Tinder-profil åt honom. Skrev om hur fantastisk han var och att han nyss hade blivit dumpad och att de ville hitta någon som förtjänade honom. Vilka kompisar ändå. Såna har man aldrig haft. Det kändes som att allt för mycket hände nu och jag kunde inte hantera det. Jag var labil och visste inte vad som skulle hända om något puttade mig över gränsen. Jag skrev till Alexandra att jag kände att jag var på gränsen till ett nervöst sammanbrott. Jag var bräcklig och har aldrig varit stresstålig. Och jobbet var skit som alltid. Och allt annat. I spent the winter on the verge of a total breakdown while living in Norway. I felt the darkness of the black metal bands. But being such a fun of a man, I didn't burn. Samma kväll som hon skulle på blinddejten åkte jag in till stan på ett evenemang på Larry's Corner. Underground-författaren och pladdrigt fanzine-pionjären Lisa Carver skulle ha en grej där. Henne hade jag nyligen hört om i ett av Johannes Nilssons CV-avsnitt på bibliotek. Visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig av tillställningen. Hon hade varit där kvällen innan också. Det var liksom ingen release och inget framträdande direkt heller. Men om Alexandra skrev och det hade gått dåligt med dejten skulle jag såklart ditcha Larry's Corner utan minsta tankepaus. Åkte runt några gånger med tunnelbanan, bort till Åkeshov och tillbaka till Skanstull. Tecknade två porträtt av Lisa Carver. Ett misslyckat och ett som blev väldigt bra. gav det till henne och fick då erbjudandet om att vara med i en kort film de höll på med. Jag skulle läsa upp en text om någon varulv medan någon höll upp en ficklampa under mitt ansikte. Det blev svårt att läsa då och min engelska är inte perfekt, men efter några tagningar fick vi till det hyfsat. Jag vet inte vad som blivit av det, om de gjorde något med filmen. Vi satte oss i en ring med stolar i väntan på någon uppläsning och jag kände igen tecknarstilen hos kvinnan som satt bredvid mig. Jag följde henne på Instagram där hon hette Jenny Sweep, S-O-E-P. Väldigt talangfull. Hon kom från Skottland och hade en väldigt charmig brytning och jag pratade lite om Trainspotting. En man som hette Jeff Schneider, också författare, var en del av Lisas entourage och läste upp lite från sin nya bok. Jenny tecknade på bästa rättegångsskiss maner och jag gjorde det lite också, även om hon var mycket bättre än jag. Därefter blev det lite free for all. Det var roliga timmen. Om folk ville läsa upp något, sjunga en sång, dansa en dans, så var det bara att köra. En gråhårig, föråldrad Lidl knockoff av Ranelid började prata på Hans Rosling engelska om vilken vacker kväll det var, om hur trevligt det var att vi kunde samlas här, om alla kreativa själar och vilken energi som befann sig här i rummet. Allt var vackert, det återkom man hela till det ordet. Beautiful. Jag tror inte jag var ensam om att hoppas på att det ordet han nyss hade sagt var sista ordet. Men sen drog han igenom allt en gång till. Det var tyst en stund och folk pratade bara, men då harklade jag och räckte upp handen och frågade om jag fick läsa upp en sak. Mitt gamla incelmanifest som jag hade skrivit när jag mådde dåligt över Maja. Det kändes nu mer relevant än det någonsin hade gjort sedan dess. Jag var extremt nervös och var dessutom tvungen att spontan översätta det till engelska. Fick då och då slänga ut ett ord till publiken som jag inte kom på vad det hette på engelska. Men sen blev jag klar, fick en liten applåd och pratade med Lisa. Hon tyckte att det var fantastiskt men kommenterade att jag inte alls var ful. Nej, inte om man jämför med hur folk ser ut i USA kanske. Men det var kul att höra. Vi kramades och tog en bild tillsammans. Jag visar upp en bild på Maja också. För hon sa också något om att hon är säkert inte så snygg. Men när hon såg den bilden så sa hon, oj, okej. Jenny hade tecknat mig också. Jag drog hem och kände mig hög och självsäker nog att jag skickade texten till Fredrik Jonsson, redaktion på Det grymma svärdet och kusin till Mats Jonsson. Han tyckte att texten saknade riktning och att den inte kom fram till något. Och det hade han säkert rätt i. Det nalkades jul och Alexandra skulle fira den ensam. Relationen till varken mor eller far ner söderut var tillräckligt bra för att hon skulle bli ditbjuden. Jag kände att jag helst av allt ville bjuda med henne till Nöttestad där min farmor bodde. Men det var så traditionsbundet. Vi hade aldrig gästats av någon utbörling till jul. Jag för mig att hon fick en inbjudan av Koski istället. Jag satt ner på pendeln mot Södertälje och swipade på Tinder. Det här skulle bli ännu en deppig jul. Men så matchade jag med en kvinna. Anna hette hon, 42 år gammal. Jag skrev först. Hon jobbade som programmerare på en stor svensk IT-export. Och hennes stora byst som klädsamt visades upp på bilderna drog inte direkt ner temperaturen heller. Vi skrev lite om vad saker kunde leda till. Jag klargjorde att allt var fine så länge man inte fick känslor för varandra. Eftersom hon nämligen inte var monogam. Hon skrev att för hennes del var det helt fine att man fick känslor för den andra. Hon var nämligen polyamorös. Jag tog en paus från skrivandet när jag stod och väntade vid busshållplatsen. Vi hade just skrivit om att jag tecknade. Jag hade länkat min Instagram till med lite bilder och det blev hon imponerad av. Jag kanske kunde teckna av henne någon gång. Busschauffören hade bytts ut efter några minuters paus och bussen öppnade och jag steg äntligen på och satte mig längst fram. Nytt meddelande. Jag hade avslutat min profiltext med att skamlösa förslag var välkomna och Anna skrev att om man ska komma med ett skamlöst förslag så får du gärna teckna av mig, men inte mitt ansikte. Jag blev fruktansvärt kåt. Halleluja, kyss Herren rätt på mun. Det var nog det finaste jag fick den julen. Vänskapens regler, jag har brutit mot dem. Jag skäms inför mig själv och jag skäms inför min vän. Hon ska inte behöva stå ut med det här, med hur jag beter mig, och jag tror nog hon ser mig i ett annat ljus från och med idag. Vänskapens regler är så lätta att förstå, men jag har svårt att bete mig, svårt att se mig för, inte låta känslorna styra. Man ska funka naturligt, inte förändra, inte ställa några krav. Och därför man är vänner, trots vad jag känner, ska jag bli ett annat jag. Så det gick på en dejt, ni låg med varann, men jag vill också vara med, jag vill också ge, men jag behöver inte ta. Jag vill ge dig värme, jag vill ge dig lust, allt för att få bekräftelsepust, en vind som berör, ger energi.